Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av det som vi kallar för Offsides podcast. Och vi har Johan Norenius och vi har Anders Bengtsson i studion.
Hallå. Det sägs att du var nere hos dina föräldrar i helgen som gick. Aha. Avfärde din pappa någonting mer som trams, så som man brukar göra.
Ja, lite trams. På lördags eftermiddagen så var det ju Skånederbyt i hockey.
Det är rätt ofta.
Malmö mot Rögle, och det satt min syrra då, hon tycker att vi träffas lite för sällan. Så när vi väl är nere då i Skåne.
Hon bor där nere också.
Hon bor där nere, hon bor 200 meter från mina föräldrar. Mm. Och hon får ju leva med mina föräldrar varje dag, om man säger. Så hon har kanske lite kortare stubin hur de beter sig. Och framförallt är det kanske min pappa som lätt graviterar mot tvn, får man säga. Även när vi är där nere. Och inte minst då, om det är sport på tvn. Och i synnerhet hockey, så är han ju helt, det går inte att få kontakt med honom. Och han satt ju och tittade på denna då på eftermiddagen. Samtidigt då som vi skulle fira då min syras dotter, Moa, som fyller år. Så det var kalasstämning, men han satt i soffan och hon hade, stäng nu upp tvn pappa. Nej, det är spännande här.
Trams med födelsedagskalas.
det var första tramsen. Sen var det trams när Malmö till ledningen. Mm. Trams. Mm. Tyckte han var en domarkatastrof. Jag såg inte ens det. Jag bara hörde att han satt och muttrade. Mm. Sen så började han prata om att de har ju värvat hem någon kille nu från Schweiz. På något typ av korttidskontrakt. Mm. Han har tydligen 500 000 då i månaden.
Enligt din pappa.
Trams.
Ja, det tror jag absolut. Så att de...
Synibor.
Det är också något med den typen av gubbar. De är så himla inriktade på om de hör att någon har väldigt hög lön.
Ja.
Och om de sen, då kommer de nagelfara den personen. För den är så himla, det är den enklaste tacksamma jämförelsen. Och han tjänar 500 000 i månaden och kan inte ens, vilket trams.
Precis. Alltså, jag var väldigt glad då när Sar, Z-A-A-R.
Ja, det har varit en nyckelspelare.
Ja, gjorde ett viktigt mål. En Jonstorpsprofil, det är min gamla hockeyklubb. Där spelade jag i hockey när jag var liten, som ligger strax utanför Höganäs. Mm. Men sen så växlade han efter hockeymatchen. Rögle vann ju till sist med 3-2, så han var ju glad som spelman när vi satt oss vid middagsbordet för att äta middag på kvällen. Då pratade lite om HIF och kom han in på Särenpä där.
Ja. Och han har ändå den kollen.
Att ja, han var väldigt positivt inställd. Han trodde de skulle kunna vara liksom en liten underdog i år.
Vad i Kleber Särenpäs uppenbarelse är det som slår an åt?
Jag vet inte faktiskt. Jag vet inte.
Det är återvändsgränd och fråga om sånt.
Ja, jag har inte mycket vassa analyser eller berättelser än så från mina dagar i Skåne.
Du sa här förra veckan när vi började spela in att vi var en liten stukad duo. Och så har du varit i lördags morse. Så stapplade jag ut efter att jag varit sjuk och så. Och jag hade min son med. Jag skulle ta honom till ett kalas just. Men vi skulle gå ner och köpa ett sånt här födelsedagskort. Bara för att skriva någonting. Så vi gick ner till närbutiken som ligger väldigt nära där jag bor då. Inte så pigga någon av oss. Vi har båda varit lite risiga. Man ska gå ner där. Och sen nästan som en hägring när vi är framme. Plötsligt så bryter solen fram. Och i motljuset så kommer Fredrik Tillberg, vår webbansvarige och reporter på Offside. Och Francisco, vår klippare.
Och producent, ja.
Ja. Och då ska man veta om Francisco att han är ganska lätt att locka in i dåligheter. Han tar ju gärna en cig då och då. Ja. Och en sån som minns någon lunch vi hade och han sa att så här, idag ska jag inte dricka någon öl eller sådär. Det blir bara vanlig lunch. Men det var fredag och jag sa, jag beställer en öl. Jag tar den också. Så ska man veta.
Jag gillar att njuta av livet.
Men nu har han en helt ny giv. Jag vet inte om du har sett det här. Men,
jo.
Men han och Fredrik då har sedan några veckor tillbaka börjat jogga tillsammans.
De ska göra Göteborgsvarvet här senare i vår.
Ja, det är så.
Ja. Det är därför de har börjat jogga.
Ja, det visste däremot inte jag. Men jag har ju noterat att de på luncher och så plötsligt går ut i vindtygskläder och kommer tillbaka. Men då på lördag morgon så dök de upp där, precis utanför närbutiken. Och det var som att det blev plötsligt vår runt om dem. De hade gjort 7 kilometer.
Tillberg kommer i sina nyinköpta, regntäta joggingskor.
Ja,
och han är ju materialare Tillberg, det får man säga.
Skulle hem och äta gröt också, sa han. Men de såg så oerhört sunda ut och så hälsade de på mig och min son.
Var i farten sådär?
Nej,
de stannade till.
Stanna, berätta
lite
om
på stället,
runda. Ja, men nära på liksom. Och klockan är ju inte mer än 9. De har redan gjort sin 7:a och mår väldigt bra. Och jag sa precis så som jag kände till dem, att det här får mig att tycka om er mycket mindre. Jag gillar ju er egentligen, men det här tycker jag är jättejobbigt att behöva se. Det var samma sak med dig. Jag minns när du var, alltså folk som det är som att man vill inte höra folk prata om sina lyckade barn, bostadsklipp eller hur sunda de är. Men jag minns någon period när du koketterade lite med att du hade någon alldeles ny diet. Dels ibland när du går på den här, när du bara dricker någon sörja till lunch. Det får du gärna göra. Men det här var några år sedan. Jag minns att du hade helt tagit bort socker och sådär. Och så sa du, jag minns särskilt formuleringen så här: och blir jag sugen på något på kvällen, ja då går jag bara och tar mig en morot. Och då kände jag så här, jag har aldrig varit närmare att sluta, kände jag då.
Du hade faktiskt kunnat slå mig i huvudet.
Du kommer ihåg att du sa så? Ja, då tar jag bara en morot.
Jag undrar om jag inte försökte vara lite ironisk. Jag hoppas det.
Då uppfattar jag inte lagret. Men vad jag tänkte komma till då är att det är märkligt egentligen, för jag känner ju att jag tycker såklart egentligen inte sämre om Fredrik och Francisco, två personer jag tycker jättebra om, utan det är ju deras kurva som går upp samtidigt som man själv inte gör någonting, eller till och med kanske på en sämre fysisk plats än vanligt. Det man egentligen, när jag känner irritation mot dem, att de har varit ute och kört en sjua redan klockan 9 på lördagen och ser sådär sunda ut, då är det ju mig själv egentligen säkert som jag är sur på, antar jag. Eller man känner någon slags självförakt över att varför har jag inte den här disciplinen, eller varför klarar inte jag sånt här? Och det kanske är därför, jag vet inte hur du känner, men jag finner det alltid trösterikt när man läser om elitidrottare, eller ännu mer kanske ledare inom elitidrotten, som då och då tappar masken lite och visar sina mänskliga brister i just karaktären. Jag pratade med Henrik Rydström för några veckor sedan angående någonting. Då vet jag att han lever ju väldigt disciplinerat och sunt. Jag tror att han alltid kör ett litet pass på morgonen. Han åker säkert in med sin bil till Malmö, och innan dagen börjar så är han i gymmet kanske 45. Väldigt effektiva 45 minuter heller. Han är liksom inte där 45 minuter och plötsligt har det gått 25 och man inte gjort så mycket. Du vet.
Han tar en morot på kvällen om man känner lite sig efter någonting. Det gör han utan att han behöver kokettera.
Precis, han behöver inte berätta det för andra. Men jag kommer ihåg, jag kommer att tänka på då en intervju. Det finns en handbollstränare, en duktig sån, en svensk som heter Per Johansson. Han har varit landslagstränare i perioder och haft stora lag i olika länder. Jag vet inte om du ser honom framför dig. Han är kanske från Uddevalla eller något av de där handbollstrollhättan. Lite ovanför Göteborg någonstans. Han var förbundskapten för svenska damlandslaget, och han var det när de lite fick sitt genombrott. Damlandslaget i handboll har ju under en lång tid nu varit ganska bra och kunnat tävla om medaljer i mästerskap. Men före 2010 så hade de ju nästan aldrig nått med någon slutstrid att göra. Men just 2010, jag tror det var VM eller EM, det är ju lätt att blanda ihop för de är ju ganska ofta. Då var det en stor succé. Det var lite då de här slog igenom med Guldén och Linnea Torstensson och de här. Jag tror de gick till VM-final då, eller om det var EM-final då. Och då var han tränare, så det blev ju en väldig fokus på honom just nu. Det fanns ett sug efter att det här laget ska gå bra. Och det var personer som var lätt att gilla det där laget också. Och så kom jag ihåg att han gav en intervju när han berättade sen efter det här VM-et som slutade så bra med en final. Så sa han att till nästa mästerskap sen så hade han försökt att ta hand om sig själv lite bättre. För han berättade då att under det där succémästerskapet hade han väldigt svårt att varva ner. Det är oerhört intensiva matcher. Och klart, man vet inte hur det är att vara handbollstränare, men du vet hur det är, en sån där hall i alla fall. En torktumlare man är inne i och finns liksom inte så mycket tid att reflektera. Och så plötsligt är matchen över och man ska möta media. Och då borde man ju gå och köra ett gympass, ta en morot, gå och förbereda nästa match och sen få 8 timmars god sömn. Det kunde inte Per Johansson, utan han berättade att jag var tvungen att varva ner så jag kunde sitta uppe till klockan 4 på natten, själv på mitt hotellrum. Jag rökte, lyssnade på musik och drack lite, tog en whisky ibland. Det var inte så att han satt och söp liksom, men det blev liksom alldeles för sent.
Fan vad härligt det låter.
Man gillar ju honom direkt när han säger så. Men intervjun som jag läste, den gick ut på att han skulle försöka lägga det där bakom sig. Och jag fattar ju det också, i längden är det där inte nyttigt. Det är bättre att vara som Rydström. Han håller ju längre i huvudet och i kroppen om man tar hand om sig själv. Men det är ju något oerhört lockande med att inte gå och lägga sig där klockan 12. Dels är det ju svårt säkert efter man har mött Nederländerna eller Danmark i en torktumla match. Så har man ju mycket adrenalin kvar. Det är ju inte lätt att sova till att börja med.
Nej, och jag måste bara flika in, och jag har tänkt på det ganska mycket på sistone. Och då är jag är tränare för ett 14-årigt lag. I söndags hade vi match mot Norrby. Och den spelas alltså klockan 12. Vi är klara strax innan 2 med matchen, en söndag. Du vet, den sitter i mig, den matchen, hela söndagen. Även när jag går och lägger mig på kvällen, jag har fortfarande någon typ av adrenalinpåslag och sådär i kroppen. Och så. Man engagerar sig så oerhört mycket även när man är ungdomstränare. Mm. Det låter kanske larvigt.
Nej, tänker. Det gör det inte, för där kan det också vara, du kanske har ett ännu större ansvar och funderingar på också hur folk mår, eftersom det ändå är barn.
Ja, absolut. Det är, så är det ju. Det, så är det garanterat. Men jag vet, när jag har varit med i cuper, så här, om jag då får vara den här handbollstränaren och ett mästerskap i torktumlaren i Skandinavien eller vad fan det än är någonstans. När det har varit cuper, som Gotia cuper, så här, där man har 2 matcher om dagen, man bara lever i den bubblan och kommer hem. Jag har alltid också behövt att ta 1 eller 2 glas vin. Och lyssna lite på musik och så. Och då går jag in, det är ju min mästerskapskänsla på något sätt. Det blir en rutin. Det kan jag göra under 3-4 dagar. Ta de där 2 glas vin om kvällen och sådär. Men är man Henrik Rydström och man har det här året om, då kan man ju inte vara den tränaren som varvar ner genom att ta 2 whiskypinnar.
Det håller ju inte.
Det håller ju inte. Men är man mästerskapstränare, kör för fan. Det är ju bara begränsad tid. Ja. Om du mår bra av det, ja, så ska man väl göra det.
Han gjorde väl inte riktigt det, tyckte han, Per Johansson, i längden då. Men det var ju... Eller han mådde ju bra av det i stunden. Och det är ju precis så som du säger. Rydström kan ju inte köra så varje dag. Det hade ju inte funkat liksom i längden. Och det är ju säkert en... alkoholen kan ju vara farlig där. Liksom, för den är ju en avslappningsfaktor. Och det är lätt att det blir lite för ofta. Och så blir det kanske lite för mycket. Och till slut så sitter man alltid där till 4. Och då är det inte njutbart längre, utan något som man måste göra. Men det kanske finns någonting i den där intervjun då. Det här är ju länge sedan då. Det är ju 2010 eller 2011 då. Det här var inför mästerskapet som följde. Då hade han gett sig själv alkoholförbud i 3 månader, den här Per Johansson. Bara för att se om han klarade av det. Han ville väl kolla att, så att har jag kontroll över det här. Liksom så. Nu lägger jag lite ord i hans mun, men så uppfattar jag det då. Men det kanske är så att han ändå behöver göra det där ibland. Mm. Och att även Henrik Rydström någon gång när han kör in. Han bor väl någonstans söder om Malmö, som de flesta gör som spelar eller jobbar.
Höllviken och sånt.
Ja, jag har lite svårt att skilja på alla de där Skanör. Men när han kör in där, så kanske någon gång att motsvaret för honom är kanske inte att sitta uppe och röka cigaretter och ta några whisky. Men det kanske är att han liksom struntar i att köra raka vägen till stadion för att gå in i gymmet och köra sina 45, utan att han, nu har jag en timme innan jag behöver, jag är framme om 20 minuter, men om 1:20 först så börjar ju min jobb. Det är en väldigt lockande timme också. Mm. Det kanske bara liksom är att stanna till och liksom sätta sig på ett håglöst fik någonstans och göra ingenting, eller spela lite på sin, något fånigt spel, spela Candy Crush eller någonting sånt. Nog behöver han väl sånt ibland ändå, eller?
Jag vet att vad Rydström behöver och inte behöver i sitt liv för att må bra. Men någonstans så är det kanske också så att just det här med att göra de 45 minuterna på gymmet, det är hans whiskypinne.
Ja, ja, det är det väl kanske. Fast den är ju då nyttig för honom då, ja, i längden. Men det kan ju vara nyttigt på andra sätt. Det kan väl alla relatera till, den här känslan just när det är sent på kvällen. Och om man har barn så har de somnat. Och egentligen är det dags för mig att gå och lägga mig nu också. Det skulle jag ju tjäna på imorgon om jag gör. Men jag väljer ändå att vara uppe 2 timmar. Och nästa dag så känner man, de där 2 timmarna, jag gjorde ju inget vettigt av dem. Mm. Men det finns ju någonting viktigt i dem ändå.
Ja, i stunden. Ja, precis.
Som gör att man kommer komma tillbaks dit hela tiden. För jag undrar ändå det, när jag var nere i Malmö sist, då morsade jag bara snabbt på Rydström. Och då träffade jag också som hastigast.
Låg det i gymmet då?
Nej. Han hade en liten, vad säger man, pressgenomgång. Eller liksom en möte med journalisterna. Och under tiden så stod hans assisterande Theodor Olsson och förberedde en genomgång med spelarna. Och då hälsade jag bara som hastigast på Theo. Och så frågade jag lite bara om hur trivs du i Malmö? Han har ju varit där nu i ett drygt år. Och då sa han att han inte riktigt hade hunnit med att få någon bild av Malmö än. Det är ändå ett år. Jag tycker ju mycket om Theo Olsson. Jag träffade honom när han var i Sirius. Och så, jag var liksom en bra människa. Oerhört seriös såklart med sin fotboll och sitt ledarskap, och lägger otroligt mycket tid på analys och sådär, men fan, det är ändå Malmö, det är ju inte New York, alltså en dag liksom, så här, du måste ju säga något om Malmö. Så jag vill att jag ska säga så, men jag har ett litet smultronställe.
Aldrig varit på Möllan.
Så här, kom igen, så här, liksom, skolka från jobbet en dag. Det behöver alla göra någon gång. Så här. Och man känner kanske ännu mer så när man är på en plats där man vet att nu har jag inte skolkat då, det har jag inte gjort. Men nu är jag lite mera i sämre form än vad som till och med är mitt normala. Då blir man ännu mer irriterad på dem som aldrig slarvar. Liksom,
på Fasse och Fredrik.
Som, ja, precis. Som att man inte liksom vill att utanför i korridoren inför man ska skriva ett viktigt prov, så gillar man ju inte den som gick runt och sa att den hade full koll. Det var ju liksom ett evigt chicken race om att ljuga om vem som hade minst koll.
Ja, precis. Ja. Det var ju nästan som Fawlty Towers sketch på något sätt. Alltså. Ja. Som hade flugat minst.
Ja, men jag önskar väl, antar jag då, Fredrik och Francisco lycka till med Göteborgsvarvet då. Mm. Om det är det de som de tränar för. Jag kommer göra det till min uppgift nu att locka in Francisco i fler dåligheter.
Det kan jag säga. Ja. Dagens avsnitt gör vi i samarbete med Kunskapsgruppen som gör korta, effektiva utbildningar för dig i arbetslivet. Till exempel den nya succékursen AI på jobbet. På kursen lär du dig det viktigaste kring hur du kan använda olika AI-verktyg till att lösa dina arbetsuppgifter på ett bättre sätt. Oavsett om det handlar om text, bild, ljud eller siffror. Kursen har efter 6 genomförda tillfällen ett helhetsbetyg på 4,8 på skalan 1-5. Och efter kursen jublar deltagarna lika vilt som landslagets TV-pukhög efter Zlatans klackmål mot Italien under EM 2004. Ja, ni fattar. Och om ni använder koden Offside när ni anmäler er till den här eller någon annan av Kunskapsgruppens utbildningar får ni 1000 kronor i rabatt per anmäld deltagare. Att detta är en kanondeal behövs inte en AI för att räkna ut. Hela kursutbudet hittar du på www.kunskapsgruppen.se.
Och dagens avsnitt av Offsides podcast gör vi också i samarbete med TV4 Play. Här kommer årets fotbollsdeal för dig som längtat efter Champions League-slutspel, den svenska fotbollssäsongen med Svenska Cupen och Allsvenskan och helt enkelt inte kan få nog av fotboll. Streama alla matcher för bara 299 kronor i månaden. I 6 fullpackade fotbollsmånader så njuter du av matcherna i Champions League och Svenska Cupen som redan är igång och Allsvenskan och Superettan från Discovery Plus, La Liga, Serie A och sist men inte minst sommarens EM-slutspel för herrar. Och såklart mycket mer sport samt hela TV4s premiuminnehåll. Alltså bara 299 kronor i månaden. Gå in på tv4play.se och läs mer för att ta del av erbjudandet redan idag.
Ibland så blir man lite extra glad av våra lyssnare. Vi fick ett mejl här på morgonkvisten av en trogen lyssnare som bara skrev väldigt kort: prata inte om att Sverige har en ny förbundskapten. Det kommer alla andra att göra.
Jaha, jag har missat det mejlet. Vi ska inte prata om det.
Nej, precis.
Han var rädd för det, för vi är som sämst då, tycker
ja,
han.
Ja, precis.
Han har ju en poäng.
Ja, det är ju lite det vi lever, den devisen vi har. Vi ska inte bara gå på det som händer här och nu.
Nej, men framförallt ska vi gå på det som vi känner att vi vill prata om. Då blir det väl som bäst. Och ibland så råkar det kanske vara aktuellt, men oftast inte.
Precis. Men Jon Dahl Tomasson är en ny förbundskapten.
Du kommer bryta hans råd direkt här.
Ja, men det finns en liten detalj i det här, så jag tänkte att vi kan ändå hänga oss fast i. Mm. Och han presenterades här under måndagen och det var en liten teaser redan innan det blev klart att det var han som Svenska fotbollsförbundet, att det var en ny era som skulle inledas och sådana här saker. Och sen då när det var klart då att Jon Dahl Tomasson är klar, så var det så att det kallades till liksom en pressträff där det var Andrea Möllerberg, generalsekreterare, och Kim Källström då som är landslagschef.
Ja, fotbollschef.
Fotbollschef till och med. Mm. Men inte Jon Dahl Tomasson. Han var inte med på den här presskonferensen.
Nej. Är jag Leif Bork? Förvandlas jag till Leif Bork om jag tycker att det är ohyfsat?
Nej. Det är ju faktiskt väldigt märkligt. Och det var detta jag tänkte ändå att man skulle kunna prata om. För att det blir så påtagligt här att det är nya människor som rattar Svenska fotbollsförbundet. Det är nya personer i princip på alla poster. Allt från liksom Reinfeldt till Möllerberg, Källström, och vi har teknisk direktör och vi har... Det är så många nya personer och det är så många nya rekryteringar som påbörjar sina arbeten nu eller gjorde det för bara några veckor sedan. Och detta skulle aldrig hänt för ett halvår sedan. Det är liksom, nu är det okej att man har en ny förbundskapten som man har gått och väntat på ganska länge. Väldigt många har gjort det. Det har varit en jävla massa turer. Äntligen så är det klart. Kontraktet eller avtalet är liksom signerat.
Och kortare än vanligt.
Kortare än vanligt, precis. Men ändå så kan man liksom ändå kalla till en presskonferens där inte huvudpersonen är med. Och det är inte så att huvudpersonen liksom befinner sig under något brinnande kval eller i ett klubblagssammanhang där man inte vill störa. Alltså, Han är arbetsbefriad sedan några veckor tillbaka från Blackburn. Han har inget jobb, ingenting. Han borde kunna ändå vara med på länk. I de här tiderna innan pandemin så kände man digitala möten så att det funkar inte riktigt. Det har hänt så mycket. Det går att lösa det ganska så enkelt. Men det blir som en markering att nu är det nya tider.
Mm.
Och det blir också, får man säga, det finns ju en arrogans i det från danskens håll. Att nej, varför ska jag vara med på det här? Nu är jag här. Jag har gått med på att jag ska vara Sveriges förbundskapten. Detta är på mina villkor. Jag ställer inte upp på det här om inte jag vill detta själv. Och så är det fine från arbetsgivarens håll. Det är ändå sensationellt tycker jag.
Mm,
och jag tycker inte att du behöver vara Leif Bork för att bli lite...
Jag tycker att det är snyggt gjort om man är på plats.
Ja, kanske inte på plats, men i alla fall över länk.
Mm.
Det kan man ändå.
Jag tycker på plats.
På plats tycker jag.
Och det tycker Leif med.
Ja, precis.
Det är jag säker på.
Ja, men det blir lite grann det här första intrycket då, som man pratar om ganska ofta. Det kan vara allt från om man går på en blind date. Vill man göra ett bra intryck? Det kan vara i, om arbetsintervju så vill man göra ett bra intryck.
Men, debut inför publik för första gången.
Absolut, om man är nyförvärv, kommer in i omklädning som är första gången, man vill göra ett bra intryck. Det ligger liksom i människans natur om man är någorlunda normal. I det här fallet, första intrycket, än en gång blir ju för mottagaren, vi som är på utsidan, blir, vad händer här egentligen?
Man kan ju också säga att en roll där man kommer vara mycket i fokus, vilket man ju är om man är förbundskapten för ett landslag och kommer nagelfaras och sådär. Så jag vet inte om han är smart nog. Som spelare upplevde jag ju Jon Dahl Tomasson som en rätt slug spelare.
Mm.
Inte liksom den mest talangfulla. Han gjorde ju fan 4 mål under VM 2002. Och ja, duktig i Feyenoord och bra, rätt bra i Milan också. Att han såg, man var lite underskattad honom. Lite hur han såg ut kanske. Han hade liksom ingen... Han såg inte så fräck ut.
Ja, men det var många som inte såg så fräcka
ja,
även då.
Kanske. Man upplevde att han var lite furboaktig på planen. Att han var effektiv och kunde liksom ta sig långt genom att vara ganska slug. Sådär. Mm. Kanske har han också liksom noterat att om man går på skärmoffensiven från början så är det ju lätt att få det där i baken sen och att det kommer hålla sig mot den. För att så här, blir resultaten dåliga sen... Jon Dahl Tomasson kommer ju bara kunna överraska positivt nu efter det här i form av att folk inte förväntar sig så mycket mys eller skärm eller trevlighet eller sådär. Utan ja, det här verkar cyniskt, det här verkar vara lite konsultigt. Det här är en som är här för att göra resultat. Och lyckas han inte med det, ja, då är han borta redan om mindre än 2 år. Det är nya giv nu, så brukar vi inte ha det på, men så är det nu tydligen. Men då, det gör ju liksom att ribban är ganska lågt ställd för att han skulle göra något annat än att bara vara en... kompetent coach för det här fotbollslaget. Liksom. Mm. Man kan ju bara, det var ju inte jättepositivt när det började gå dåligt för Hamrén, så hatade ju inte folk att dra upp Skavlan framträdanden i början och smekmånad och sådär. Han kanske inte har tänkt ut det här, men att om man är sig själv från början så kanske han tänker att det vinner jag på i längden.
Mm. Absolut. Och jag tror också att det kan vara som så att jag tror att det har nästan liksom, ska man säga, med tanke på att uppdraget är ganska tydligt nu när man är förbundskapten. Nu handlar det om att vi ska ta oss ur den här jävla C-divisionen. Det är liksom, det är steg ett. Och det är som att jag tror att vi, och kanske inte först och främst du och jag, för vi bevakar inte landslaget varje samling och har inte det, men många av de som gör det kommer nog också köpa sig in i det här. Ja, han behöver inte gulla. Han behöver inte vara allt det här snacket om vilka personer, hur mycket tid medierna får med, liksom, med landslagsspelarna under samling. Och så. Jag tror att det är liksom nya, helt nya spelregler som gäller nu när Dahl Tomasson är inne. Han markerar ganska tydligt här nu att vi kommer inte gulla. Vi kommer inte liksom dansa efter era instrument, utan vi kör vårt eget race helt och hållet. Och det handlar bara om att prestera nu i fotbollssammanhang. Det handlar inte om att man ska bli folkkär. Eller
men vi ska få se en positiv attackfotboll, ja, enligt fotbollschefen.
Ja, det har vi i alla fall fått höra. Det är det vi vet just nu.
Ja.
Så jag tror att det kommer att vara sådär. Att jag tror att liksom mediedramaturgin kommer förändras också nu lite grann. Man kommer inte liksom klanka ner på det här så mycket om inte han är så tillgänglig. Om inte han ställer upp intervjuer och sådär. Utan han kommer vara på samlingarna. Och han kommer inte befinna sig i Solna, går runt där på korridorerna på kansliet. Liksom. Han kommer att bo kvar var han nu bor kvar någonstans. Och så flyger han in till Sverige när det är samlingar och sådär. Och jag tror vi bara får leva med det på ett sätt. Men det finns ju också i då, det finns ju ett självförtroende i att jag kommer inte vara med på länken. Så jag kommer inte ens flyga in till Stockholm och vara med på den första presskonferensen när det avslöjas att jag är den nya förbundskapten. Det finns ju ett självförtroende det som är ganska unikt också. Man tror ju på sig själv ganska mycket. Är du med?
Ja, jo, så kan man ju se det. Men jag tänker också att det handlar om lite alltså tränare och alltså idrottsledare överhuvudtaget som får uppdrag i olika typer av länder och olika typer av kulturer kanske. Det minns jag att jag ändå tyckte det var rätt spännande när Jörgen Lennartsson hade sin gamla podd Coach Meet Coach, när han hade just idrottsledare som hade varit i många olika typer av länder, så vittnade många av dem att de förändrades lite i sitt ledarskap, om de var i Sverige eller om de var i Rumänien eller i Sydkorea, för man tyckte ofta det var viktigt att förstå de kulturella skillnaderna och sedvänjor och bruk och att man blev kanske lite hårdare på ett ställe i sin stil. Jag vet inte hur det är med en sån som Micke Stare till exempel, som ju, honom skojar man ju mycket om, men det är ju få som faktiskt har varit tränare i så pass många olika länder. Sverige såklart, man har ju varit då i Grekland, i USA och i Kina och i Thailand. Glömmer jag något land så ber jag om ursäkt. Men jag är nyfiken. Nu är väl han i Thailand och kör. Då undrar jag lite, så är han liksom samma person när han leder ett omklädningsrum där? Eller ändrar han sig någonting? De här som intervjuades av Lennartsson vittnade ofta om att med tiden så är jag tvungen att vara lite mer auktoritär här. Mm. För annars gick inte mina order fram. Medan andra kanske resonerar annorlunda. Jag tänker på en sån som Per-Mathias Högmo nu till exempel. Han har ju då flyttat till Japan, som du vet. Det var ligapremiär där i helgen. J-League. I Urawa Red Diamonds heter ju hans lag. Och där också Samuel Gustafsson spelar. Det blev förlust i premiären mot Hiroshima. Med 2-0. Jag tror de är lite favorittippade, så det var nog en tung start. Men han kom ju minst sagt nu till en annan typ av kultur. Och en annan fotboll. Och ja, det allra första grejen är ju kanske språket. Hur man gör med det. Där finns det ju också olika skolor. Det finns ju de som sätter en ära i att försöka lära sig språket så mycket som möjligt. Antingen för att kanske till och med kunna leda på det språket. Eller bara visa lite, kolla jag tar det här på allvar. Bob Houghton när han kom till Malmö satt ju en ära i att så snabbt som möjligt lära sig svenska. Och det var kanske en dålig jämförelse, för då var det väl inte många i MFF som kunde engelska kanske. Heller, så han var kanske tvungen då. Men det där kan ju visa sig, kolla han anstränger sig, det kan ju vara en spelare med, som du minns John Guidetti i Spanien som pratade spanska fast han inte kunde prata spanska, också en viss typ av självförtroende får man säga, och att många kanske gillar det, det här låter fel och så, men så här, var modigt, och han verkar bry sig om Spanien så. Men folk tar det där väldigt olika. Jag gissar då att Högmo har en tolk med sig och blir tilldelad en tolk som är med honom, inte bara på fotbollsplanen utan behöver väl hjälp av tolken överallt, gissar
jag. Ja, och på tal om Micke Stare så minns jag att han berättade ju det för mig när jag gjorde en kort intervju med honom för ett par år sedan, just om hans tid i Kina. Då hade han ju en tolk med sig där hela tiden. Och han sa ju att det blev ju liksom nästan komiskt i vissa situationer när den här tolken skulle då översätta till de kinesiska spelarna. Och framförallt då kanske när Micke Stare tappade lite grann humöret. Han berättade det var någon gång i en halvtidspaus där han kände att spelarna inte alls gjort det som han kände att det här hade vi kommit överens om innan avspark. Så han blev förbannad i halvtidspausen och kastade vid något tillfälle några bananer liksom i väggen, Micke Stare. Och sen så var han klar då med sin harang och då skulle tolken översätta. Och han översatte och försökte liksom ha samma tonläge som Micke Stare. Plus att han tog bananerna och kastade dem in i väggen också.
Ja, hela vägen.
Det var för att vara proffsigt av tolken.
Ja, verkligen. Och på tolkhistorier så vet jag också Celtic hade en japansk spelare. Eller om det var Dundee. Det var i Skottland i alla fall. Den här japanska spelaren, vars namn jag nu glömmer bort, var precis nyanländ och fick direkt en tolk. Första dagen så får när spelarens fru verkar och måste åka in till BB. Ja, då får tolken följa med in i förlossningssalen för att liksom kunna översätta allt som sägs rent medicinskt. Så det är också en första dag på jobbet för tolken som är rätt speciell. Och den här tolken, det är kanske den de kommer allra närmast om man inte kan ett ord. Liksom så. Jag pratade med den här, nu blir det mycket Japan, men HBK Halmstad hade en japan för några år sedan. Kinoshita tror jag.
Just det.
Kan det vara när de låg i Superettan kanske, HBK? Men jag pratade med honom och gjorde ett samtal just om språk då. Han hade varit i Tyskland och spelat innan, så han kunde lite tyska och så kunde han ganska bra, eller helt okej, engelska. helt okej engelska ska jag väl säga. Men inget svenska. Tre ord kunde han. Jag frågade såklart vilka. Framåt, bakåt, allsvenska. Jag tyckte det var härligt.
Fan, bakåt är allsvenska.
Men han kunde också vittna i att det blir ju en väldig isolation. Mm. Liksom så att, och visst, man kan säga sådär att fotbollens språk är globalt och man förstår varandra på planen, men det är ju mycket som inte går fram. Jag har tänkt på det även när jag har sett även de som pratar ganska bra, som nu nämnde vi Rydström här tidigare, men då och då så kommer det ut klipp och så kan man se Rydström adressera laget i Malmö, kanske i ett halvtidssnack eller inför en match eller sådär, och då pratar ju han engelska och då kan man höra direkt att Rydström är inte kanon på engelska, verkligen inte dålig, men man hör direkt att det är en svensk som pratar. Men brytningen tycker jag inte gör någonting, det skulle jag göra med, och jag skulle göra grammatiska fel, och han gör säkert också några, det tycker jag inte spelar någon roll. Men Rydström är ju en person som är väldigt verbal, mm. och som jag gissar är helt van vid att uttrycka sig med ord mer än kanske standardtränaren. Liksom lägger väldigt mycket tid på att förklara pedagogiken, förstår du vad jag menar?
Ja, det är måste... ganska mycket detaljnivå så också med instruktionerna, har man känsla med Henrik Rydström?
Ja, det tänker jag, och liksom ganska avancerad i sina analyser, och så han är ju gammal skribent, han är ju en ordens man liksom. Han måste ju rätt känna att det där är ett handikapp, ja. Rätt ofta tänker jag, då skitsamma om man bryter, det spelar väl ingen roll, men i ordförråd att så här, få fram den här känslan precis, det måste vara jättesvårt, och måste rätt ofta vara ändå spelare som, det kanske inte är så att de inte fattar någonting, men att det går inte riktigt fram den här viktiga detaljen. Mm. Folk är generellt sett, jag vet inte om du har tänkt på det, du måste ju få träna på det ganska mycket som är ungdomsledare. Mm. Det är bara en spaning som jag har gjort när jag har varit med på olika aktiviteter som min dotter kanske har gjort, oavsett om det är så här orientering eller dans eller vad det nu är. När ledare pratar inför barnen så, och jag är kanske överkänslig i ett rum, så jag är ganska, det är både bra och jobbigt att jag kan ofta känna att någon har det jobbigt eller sådär. Ganska känslig för sånt. Men ofta som jag tänker på så här att när de är klara med sina instruktioner, nu ska vi göra så här på orienteringen eller sånt där, så känner jag att du märker väl att minst åtta personer här fattar ju inte.
Mm, mm.
Det verkar inte den märka.
Nej.
Jag kliver ju inte in där, för det skulle vara pinsamt. Liksom. Mm. Men det slår mig ofta. Någon frågar kanske, är det någon som har frågor? Nej, det har de inte, för det vågar de inte ställa. De är liksom 8 år. Men du märker väl att du har ju inte de här.
Mm.
Så här, det måste ju gälla även för vuxna, och säkert om man inte pratar på språket man är van att uttrycka sig på.
Ja, och man vet ju också, men Erik Hamrén fick ju, nu nämnde du honom tidigare och vi nämner honom nu igen, men det var ju ändå några presskonferenser när han fick frågor på engelska och han förväntades svara på dessa frågor på engelska.
Och folk hade lite roligt åt
det. Ja, det var liksom verkligen svengelska.
Let them win the whole shit.
Precis. Och sen då när han blev förbundskapten på Island, för Islands landslag, så är det ju så, då ska han ju kommunicera med dem på engelska. Det är ju inte som Micke Staren, han är i Kina, och då är det liksom, det är en annan sak, men på engelska kanske man ändå, man kan göra sig förstådd, men i detaljerna så är det ju rätt många saker där det kan bli missförstånd när Erik Hamrén ska ge instruktioner. Sen kanske han har en assisterande som kan översätta och de har ändå en samsyn, och sen så även om Hamrén drar det i stora drag så kan de sitta ner assisterande med spelaren och ge instruktionerna med på detaljnivå. Då kanske det löser sig. Men det finns ju ändå de här stunderna i en... Ja, men just man har 15 minuter halvtidspaus. Man är kanske i omklädningsrummet i 8-9 minuter. Och då är det rätt viktigt att man verkligen fattar på detaljnivå om man ska göra korrigeringar. Och de kanske inte riktigt har gått fram.
Nej.
Och det ska man nog vara rätt medveten om när man är svensk tränare och man ger sig ut i världen, att det är ändå en jävla skillnad om det är ens första språk eller andra språk.
Och också medveten om att de som lyssnar kommer inte alltid säga om de inte fattar. För det är ju i grunden någonting pinsamt med det. Liksom, så att det kan man inte räkna med. Jag vet inte varför det blir så mycket Japan nu. Jo, det vet jag kanske lite. För någon av dagarna förra veckan när jag var hemma sjuk, så råkade jag på datorn hitta en gratis version där man kunde spela Zelda. Spelade du Zelda någonting på Nintendo 8-bits?
Ja, alltså jag spelar väldigt mycket Nintendo 8-bitar, men inte
hade
så...
Hade du Nintendo?
Ja, jag hade.
Det var ju status.
Ja, det var inte trams.
Nej. Vad hade du för spel?
Ja, jag hade ju inte som här Super Mario Brothers. Super Mario Bros. Sen hade jag mycket så...
Hockey.
Ice hockey.
Punch out.
Det hade jag också. Och sen fick jag också DuckTales, du vet.
Ah,
inte Duck, vad heter det? Duck
Hunt. Jo, det fanns DuckTales. Duck Hunt fanns
Duck
ju också.
Duck Hunt hette det. Den här pistolen.
Ljuspistolen.
Ja, det hade jag också. Det var mycket det.
Ja, själv fick jag hyra Nintendo ibland. Och då skulle man alltid hyra på fredagen. För då, var det, då fick man en extra dag för söndagen var stängd. Ah. Man spelade hela helgen. Och vi hyrde ibland hockey. Men ibland hyrde vi Zelda. Det tog ju längre tid. Men det var liksom en härlig strategisk värld då. Och befinna sig i. Men då kom det sig så, jag spelade faktiskt inte så mycket Zelda i veckan här nu. Jag blev mest glad att jag hittade det. Men jag läste däremot lite om spelet, för jag blev lite nyfiken på det. Och då såg jag då att det var samma japan på Nintendo som har, inte om man säger skapat kan vi säga, spelet Zelda, Super Mario och Donkey Kong.
Donkey Kong, ja.
Det är ganska bra gjort, får man säga. Det är tre ganska lyckade spel som har bidragit med rätt mycket pengar till Nintendo. Men så läste jag om när han skapade... Vet du vilken ordning de kommer, de spelen?
Donkey Kong först?
Ja.
För det var till och med så att det var den här handkonsolen, liksom?
Ja, det var, var till och med till ett sånt här... arkadspel.
Ja, det var som
i gamla spelhallar och sånt där.
Och sen så kom kanske Super Mario.
Jobbigt att jag själv inte kommer ihåg nu. Jag vet
det är
att
inte så viktigt.
Nej, det är lite så viktigt. Vi kan skita i det. Men han var ganska ung och lovande då. Men Nintendo hade problem i slutet på 70-talet. De hade ju varit nya på den här tv-spelsmarknaden. De fanns ju sedan länge, men de hade hållit på med såna här olika kort. Mm. Som var populära i Japan och jag tror lite leksaker.
Det jag vet om Nintendo är att det grundades redan på 1800-talet.
Ja, det stämmer. Mm. Under något annat namn också tror jag. Och så blev det Nintendo sen. Kyoto. Mm. Men på 70-talet hade de lite problem finansiellt. Och det kom ett stort spel som blev populärt som heter Space Invaders. Ett slags skjutspel som blev jättepopulärt världen över. Det gjorde inte Nintendo. Men de skulle försöka göra sin motsvarighet. Den floppade och Nintendo tappade massor pengar och var illa ute, så som jag förstod det. Det var en stor press på dem att nu måste vi lyckas med nästa spel, för nu går tåget på den här marknaden. De har precis etablerat sig i USA också. Nu måste vi ha en hit. Och då fick den här unge japanen då uppdrag att ta fram ett spel. Och han var såklart väldigt disciplinerad. Mer eller mindre bosatte sig inne på Nintendo-kontoret. Han hade en sovsal tillsammans med andra ungkarar typ i huset mitt emot, där han bara gick och sov på kvällen. Satt inte upp och rökte cigaretter och lyssnade på musik och tog en whiskypinne till klockan 4. Man hade ju velat ha en period som figur där, i det här ungkars dormrummet också, som försöker locka in de här skickliga japanerna i dåligheter. Han skötte sig och så jobbade han i flera månader. Och så kom han fram med Donkey Kong då. Mm. Det är ju rätt bra jobbat, får man ju säga. Ja, under den pressen. Och det var hans första riktiga stora uppdrag också. Och så är det så här, vi kanske kan göra mer på den här Mario-figuren. Jag har någon annan idé här. Ja. Lärde mig också, vet du hur gammal Super Mario ska vara?
Nej.
Tanken är att han precis har gått ut college.
Aha.
Med sin enorma mustasch.
Luigi.
Ja, de är lika gamla typ, tror jag. Men man tänker att de är äldre. Och han hette ju också Jumpman från början. Blev Mario för att på deras lager i USA någonstans, den som hyrde ut lagret, hyresvärden där, han hade en väldigt kraftig mustasch och hette Mario. Då tyckte de att det var roligt att döpa den efter den karaktären. Och så stannade jag kvar då. Sen la jag kanske 2 timmar och läsa med den här japanen som har skapat Super Mario, Donkey Kong och Zelda. Och gjorde misstaget då. Det här kan du säkert känna igen. När man tror att ett geni inom ett område också kommer vara en väldigt fängslande person. Jag letade och letade och letade. Jag läste intervjuer med honom många gånger. Han är jättetråkig. Stannat kvar och jobbat på Nintendo i alla år. Och så här, men någon så här pressdag när han ska prata om något nytt spel, vill han bara prata om det nya, vill inte prata om liksom gammal förgäves engelska journalister som vill få honom att prata om Zeldas värld och sådär. Han vill bara promota företaget, det här senaste spelet. Det misstaget gör man ju flera gånger. Man tror att någon som är jätteskicklig på någonting också ska vara en fängslande personlighet. Det kanske var det som gjorde att jag började tänka så mycket på Japan, och så såg jag att det var den här premiären också. Men apropå då, om vi ska tillbaka till tolkarna och hur mycket man ska anpassa sig eller inte, så minns du kanske att under VM 2002, där då Jon Dahl Tomasson gick starkt och gjorde 4 mål. Mm. Där gick också Japan ganska bra. Lite i skymundan av det andra värdlandet, Sydkorea, som gick till semifinal. Men Japan gick vidare från gruppen och gick till 1/8-final. Och de hade också innan, tror jag, lyckats bra i OS i Sydney, under de tog medalj där, vunnit asiatiska kuppen och starkt att gå till 1/8-final, deras största framgång hittills. De gjorde det med en fransman som förbundskapten, Philippe Trossier hette han. Han hade varit Han var från Frankrike, men hade också tränat flera afrikanska lag innan. Han verkar verkligen ha kört, nu höll jag på att säga Jon Dahl Tomasson-stilen. Vi vet ju ingenting om det än. Men han har i alla fall kört på stilen att jag kommer vara helt mig själv här. Vilket ledde till rätt mycket intressanta krockar. För det första tyckte jag var intressant att han hade då tolk hela tiden. Han sa att jag älskar Japan, men det här språket är för svårt att lära mig. Om jag försöker lära mig det och uttrycka mig på det, då kommer jag inte få fram det jag vill säga. Det kommer vi bara förlora på. Det är ingenting med någon disrespekt att göra eller så. Men jag kommer ha tolk. Och jag kommer ha en fransk tolk. Det var viktigt också, för jag tror det vanliga, jag gissar att Högmo inte har med sig en norsk tolk som kan både norska och japanska perfekt. Men det var jätteviktigt för den här Trosé att han skulle ha en fransman.
Det ser eller, detaljerna.
Ja, eller om han var fransyska, jag vet inte vad det var för kön på den, men som kunde perfekt franska och perfekt japanska, så att han inte skulle behöva ta mellanstycket och uttrycka sig på engelska, utan att allt som jag säger på franska måste du få fram på japanska perfekt. Allt som är mellan raderna, alla känslor och sådär. Det tror jag inte är jättevanligt.
Det låter smart.
Ja, jag tyckte det var rätt smart också. Och rätt stor press på den här tolken förstås. Och du måste också, han verkade varit lite som den här staretolken, att han också skulle ha samma tonläge. Det skulle vara en imitation rätt mycket. Och han var också inte rädd för då att kunna bli impopulär. Han fick tidigt lära sig att Japan, det värsta japaner vet, nu blir det breda penseldrag här, men är att tappa ansiktet. De vill inte bli bortgjorda. Det struntade han i. Japansk tv och tidningar var väldigt fascinerade och skrev om honom som skällde ut spelarna och som kunde till och med liksom, han tyckte att de hade varit alldeles förbundna tidigare av hur någon ska säga åt dem hur de ska göra. Och att de blir väldigt dåliga på improvisation på planen. När en match inte går som man vill till exempel. Att kunna ta egna initiativ och ta ansvar för det som händer i stunden. Och för att göra det så måste de liksom våga uttrycka sig själva. Så han verkade ha provocerat dem lite grann. Och även kunna göra det publikt. Han fick till och med någon spelare att gråta någon gång. Det blev en jättegrej så i Japan. Man blir ju såklart känslig för resultat då. Han hade ju resultat att backa upp det. Men han lyckades i OS och sen så tog han dem ändå vidare från gruppen i VM. Men det är inte så många som vågar göra det kanske. Nej. Och det kanske inte är rätt i alla lägen heller. Men det var en så tydlig illustration för att någon kommer. Och det var ju inte så. Han levde kvar i Japan sen och tränat japanska klubblag. Han verkade älska Japan så. Men han tänkte inte ändra på sig själv ett enda dugg så. Apropå hur då Jon Dahl Tomasson tänker göra här nu.
Ja, precis, jag tänker på det just det. Alltså, som jag var inne på här innan vi började prata om Nintendo i Japan. Och så. Just det kräver ju ett självförtroende. Oavsett om du är en fransman som blir förbundskapten för Japan. Eller om man är en dansk som blir förbundskapten för Sverige. Och som inte dyker ut på den första liksom, presskonferensen. Så finns det en fin liten klenod som handlar just om självförtroende. Så tänkte jag ska ändå dra här. Det handlar om, nu är det 2 veckor i rad att snacka baseball.
Aha.
Men detta handlar om baseballspelaren Ted Williams som är också i sån DiMaggio-nivå. Så en av de absolut bästa någonsin och var en Boston Red Sox-legendar under 40- och 50-talet. Togs ut till 19 sådana här All-Star-matcher under de här 2 decennierna som han peakade. Men han var nästan lika berömd för sitt enorma självförtroende. Det var en spelare som älskade att sätta press på sig själv. Han sa, det är jag som avgör, det är jag som är stjärnan i laget. Och han levde ju givetvis upp till det här så många gånger så att han kunde backa upp det. Det var inte bara snack. Nu väl i början av hans karriär, innan han fick sitt stora genombrott och alla visste vem Ted Williams var med hans självförtroende och självbilden och sådär. Så var han med under just en presskonferens. Då var det en reporter som tog upp Ted Williams stora fiskeintresse. Varpå Williams då svarade att det finns inte en enda person, varken i himlen eller på jorden, som kan mer om fiske än jag. Och sa den här reportern så här, jo, sa reportern, det är klart att det finns. Någon måste det finnas. Vem då? Svarade Williams. Och då var den här reportern, eftersom han hade hört att han ändå hade någon typ av koppling till himlen och jorden, så sa han, jo, men det var väl ändå Gud som kanske skapade fisken, om du nu är religiös. Och då tittade Williams på reportern och sa, okej då. Men du fick gå ganska långt tillbaka i tiden för att hitta någon som kan mer om fiske än jag. Bara den självbilden och den självförtroendet.
Och det är första intrycket då.
Och vem vet, kanske är det Jon Dahl Tomasson som har samma självförtroende och vågar vara sig själv hela tiden och duckar alla typer av intervjuförfrågningar framöver. Vi får se vad som händer med det här.
En salir del vestuario, había fiesta ahí en el vestuario con el mister.
Sí, fiesta in the change room. Muy felicidades, muy very happy. Semifinal de Copa. alla 5 la Liga Primera División, best league en todo el mundo, y muy bien entrenador. Mino jugar mucho en primera parte de la sesión, se espera Guidetti, entrenar mucho, vamos, mi jugar más, me gusta.
Vas a tener que aprender más español.
Du ville bjuda på ett dokumentärtips.
Ja, precis. Detta är en dokumentär om dokumentärer.
Ja, meta.
Ja, den finns på SVT Play och den engelska titeln är Subject. Jag tror att den är översatt till huvudperson på SVT Play. Mm. Och denna handlar om ett gäng, ska man säga, några av de liksom mest omtalade och hyllade dokumentärerna som kanske har släppts de senaste 20-30 åren. Där dokumentärfilmarna intresserar sig för de som blir porträtterade. Alltså de som dokumentärerna handlar om. Hur påverkar det de här människorna att bli så berömd för att de bara egentligen är sig själva eller för att de blir liksom skildrade under en period i deras liv? Vad händer med den typen av människor? Och sen så kan man ju säga i den dokumentären som vi ser så blir det väldigt många diskussioner om saker som kanske du och jag pratar om ibland här i podden, hur man ska förhålla sig och vad man ska säga till de unga talangerna som vi hör av oss till, som vi vill skriva om, att ja, men detta blir ett reportage på kanske 13 eller 15 eller 20 sidor i nästa nummer av sig. Du ska vara medveten om vad detta kanske, alltså att vi är transparenta med vad vi har för ingång, varför vi kontaktar en spelare eller en tränare eller en klubbledare, vad vi vill få ut och sådär, prata om vinkeln och sådär. Så det är väldigt många spännande diskussioner i det.
Hur man påverkas av att vara föremål för en väldigt stor publicering. Eller?
Exakt, ja. Exakt. Så att, bara där så finns det många saker som vi hade kunnat prata om här. Och en av dokumentärerna som nämns är Hoop Dreams, som vi båda har sett.
Mm, länge sedan jag såg den. Ja. Jag minns den inte i detalj. Jag minns att den var väldigt bra.
Ja, den kom väl i början av 90-talet. Jag tror att det var i alla fall.
Mm, basket.
Basket-dokumentär får man säga, om ett gäng unga killar som drömmer om att de ska bli NBA-spelare, som bor då i ett utsatt område i amerikansk förort, om man säger. Och där det finns givetvis massa problem runt familjerna till de här unga killarna, och det är liksom gängkriminalitet och det är droger och det är utanförskap och sådana här saker, men de drömmer om det här, och så följer dokumentärfilmerna de här under en längre tid. Och det blev också en diskussion i det här om att just de som gjorde Hoop Dreams verkar varit bra typer. De sa ingenting till de som var med om att det kanske finns möjligheter för er att tjäna pengar på det här om ni ställer upp. För det är också en sån här etisk, moralisk fråga som många dokumentärfilmer har. Ska vi betala personerna? Vi kräver ändå ganska mycket tid. Och vi kommer liksom hem till er och ni kanske liksom offrar tid som ni kunde lagt på andra saker för att ni ska göra den här dokumentärfilmen. Men vi får ingenting.
Nej.
Hoop Dreams blev en succé, det drog in jättemånga miljoner dollar. Och då var det så att när de började tjäna pengar, dokumentärfilmen som har gjort Hoop Dreams, så sa de att alla som har haft minsta, bara en replik, de ska få ersättning. Mm. Och det finns ju vissa personer i Hoop Dreams som inte visste om det då, men som har tjänat 500 000 dollar från när den släpptes fram tills idag.
Men när de var med i dokumentären och lät sig följas, då visste de inte att de skulle kunna få några pengar för det.
Nej,
precis. Nej, det är ju en viss skillnad ändå.
Precis.
Det blir alltid, vi betalar ju aldrig några för att ställa upp. Nej. Det är någon form av princip. Men oavsett om man undantar det eventuellt moraliska i att betala folk för att ställa upp, så bör man ju också bli osäker på, blir den personen ärlig i det som den säger.
Det finns ju andra dokumentärfilmer i den här dokumentären då, Subject, som just pratar om det, att de vägrar. Även om de känner att det vore rätt av oss, för vi kommer berätta, framförallt när det är mörka historier, det finns ett jävla trauma där bakom och sådär. När det här blir offentligt och alla tittar på det här, så kommer ditt liv förändras. Och då kan man ibland som dokumentärfilmer känna i hjärtat att fan, det är klart de ska få en del av kakan. Samtidigt så säger vissa dokumentärfilmer då att om vi bara säger till Johan att fan, vi vill följa dig här under några års tid eller under 6 månaders tid eller några veckors tid, och du är medveten om att du ska få ersättning för det här, så går du ibland då in i rollen som nästan en skådespelare, för du vill leverera och då blir det inte heller liksom så.
Nej.
Sanningsenligt på något sätt, och då blir det liksom en fabrikation av verkligheten, så att det finns olika hållningar i det där.
Men det är lätt att bli ganska känna sig rätt cynisk ibland, tycker jag, med det där, när man i alla fall har personer som man följer ganska intensivt under en period, och just då så betyder det jättemycket. Och sen när publiceringen väl har varit så har man fullt upp med andra saker och tänker inte så mycket mer på den personen som jag förra månaden intresserade mig så jättemycket för, eller det laget eller vad det nu kan vara. Det reagerade jag på när jag såg de här, det som du pratade om också här för några månader sedan, de här Tom Arland, filmen om Tom Arland då, och hans yrkesliv. Han verkade ju ha varit väldigt skicklig på att hålla kontakt med personer som han hade följt och rapporterat om. Ibland i journalistiskt syfte, för att det kan, liksom en uppföljning 10 år senare kan ju vara väldigt sevärd eller liksom intressant så. Precis. Men också att han verkade vara en humanist på så sätt att han liksom höll kontakt och kollade efter, och jag vet inte hur han var före, för precis som du säger så kan det ju vara, det vet ju inte huvudperson själv kanske, att det här, när det här väl visas, speciellt om det är tv kanske med genomslagskraften, så kommer kanske förändra ditt liv i någon mån i alla fall, så att du är medveten om det, så att det finns en förståelse för det. Det kan ju också bli lite löjligt att man, om vi kan ju ta oss själva på väl stort allvar om vi skulle liksom förklara hur omkullkastande tillvaron kommer att bli när man ska. Men när jag sitter och åker taxi på landsbygden i Belarus med Tom Prahl på väg till Bate Borisovs arena för att se en landskamp mellan Belarus och Nederländerna som visar sig vara helt betydelselös eftersom Sverige samtidigt har krossat San Marino eller vad det var, Luxemburg. Ja. Och han sitter och tittar ut i mörkret, så hade det varit ett märkligt, så att Tom ska veta det, att när jag väl publicerar det här så ditt liv kommer att förändras i grunden.
Absolut.
Det kommer inte vara mycket som är så likt efter det här. Bara så du vet det. Mm. Det är lätt att bli fånig i det där, ja, också. Så här, ja. Det man skulle säga ibland är kanske, jag kommer bry mig jättemycket om det här i en månad nu. Jag kommer fan slita allt för att göra en så bra artikel som möjligt. Men det är inte så många som kommer läsa den. Mm. Så inte bli besviken. det skulle ju vara det ärliga ibland. Mm. Så här, proportionellt sett jämfört om man gör en stor tv-dokumentär eller sådär. Men jag tycker själv att jag skulle kunna vara bättre på det ibland med tanke på hur pass mycket intresse och hur mycket tid man lägger på att skapa trovärdighet och få folk att ställa upp helt enkelt. När jag skrev om den där bolltrollaren Helge Asplund som ju varit död ganska länge nu, och där man skulle skriva om en död person och som hade levt ett rätt speciellt liv, får man säga, och som också då avslutat sitt eget liv. Där har man ju rätt mycket motstånd i början när man ska ta kontakt med anhöriga och sådär, att man vet att det finns en tragik här i botten och man ska förklara att den kommer jag inte väja för att berätta, men jag vill inte bara berätta om den heller, utan kommer försöka liksom göra ett så porträtt av en hel människa som möjligt. Då la jag jättemycket tid med hans brorsa då, som var rätt gammal och som verkligen inte visste vad offside var, som inte följde med i media överhuvudtaget, som inte var fotbollsintresserad, men som var en jättenyckel för att han satt på allt material som hans brorsa hade gjort. Alla finter han hade ritat, alla teckningar, alla brev han hade skrivit. Och han var nyckeln liksom för att kunna berätta om den här Helge. Och där får man lägga jättemycket tid i början på. Definitivt inte lura någon. Man vill vara ärlig med vad man vill göra. Mm. Men samtidigt inte skrämma iväg någon. Och det kanske tar mig 2 besök innan man ens kommer till frågan att kan vi göra det här? Och man sitter och intresserar sig för hans liv som var liksom rätt drabbande. Han hade precis blivit änkeman efter att hans fru hade gått bort i cancer. Han hade vårdat henne själv hemma på en gård. Och det var så rörande. Det fanns kvar i frysen fortfarande rätter hon hade gjort och märkt upp så där. Här har vi Silvia kaka som du kan värma. Och så här. Jag brydde mig om hans liv. På riktigt, det var ju inte spelat av mig. Så där. Men när publiceringen väl är gjord sen, efter rätt mycket möda så, då har jag 5 andra grejer jag går vidare med. Jag ringde nog till honom och hade ett samtal med honom. Men det var en väldigt stor grej i hans liv. När hans brorsas berättelse äntligen skulle komma fram. Och fanns andra anhöriga och sådär. Jag checkar ut ganska snabbt mentalt. Jag tänker att nu har jag gjort rätt för mig här. Men jag känner samtidigt att så här, nu är det ett nytt kapitel här. Mm. Jag vet inte hur du är med det där. Men så här, jag har lite svårt ibland för att... Och det skulle kunna upplevas som cyniskt kanske, att man bara går vidare. Och
ja, absolut. Jag håller med dig helt och hållet. Man checkar ut väldigt ofta. Sen, samtidigt ibland, när det är mer, nu är Helge Asplund-historien unik i sig, att du kanske inte känner att du har glädje och nytta, alltså rent yrkesmässigt, av att fortsätta ha en kontakt med Helge Asplunds brorsa. Men när man träffar typ landslagsspelare och man protesterar dem så, och man tänker, Hjalmar Ekdal kan jag ta också som exempel, som jag träffade förra våren när han var ny i Burnley och sådär. Känner att vi är där tillsammans i 2-3 dagar och jag träffar honom och till och med träffar hans polare som var där på besök och hängde med dem lite grann. Och man känner att man kommer varandra ganska nära. Jag kände Hjalmar rätt trevlig typ, som man skulle kunna fortsätta. Och då tänker jag liksom egoistiskt utifrån att han kommer fortsätta vara landslagsspelare. Han kanske spelar Premier League. Det kan vara bra att hålla kontakten med honom. Så man försöker hålla kontakten lite grann. Skicka ett sms och sådär. Mm. Får inga svar.
Nej.
Så är det ganska ofta också med fotbollsspelare. Man försöker hålla någon typ av relation efter att man har lärt känna dem. Men det är sällan som de vill fortsätta ha en relation med mig som reporter. Mm. Och då kan man ju tänka på så olika sätt. Så, ja, men jag är... Så är det. De är fotbollsspelare, jag är en reporter. Eller så tänker man så här, är jag lite oskön?
Ja.
Det kan man också tänka. Ja. Så det går båda vägarna. Så där. Det finns ju vissa typer som man skriver om och som man tillbringar mycket tid med, som man lägger väldigt mycket energi på att komma nära, som man helt släpper sedan för att man tänker att men de kommer inte vara aktuella. Jag har inte tid med det, för jag har, som du sa, fem andra saker att jag måste dyka ner nu. Sen finns det ju de här där man vill hålla där det inte går för att inte mottagaren är så intresserad.
Ja, nej, men man borde kanske tänka lite mer på det ibland. Jag skrattade lite när du sa vad dokumentären handlar om först. Det lät som meta, men och särskilt de här uppmärksammade, så även som tittare är man ju sådär. Att man säger, åh, vilken fängslande dokumentär, vilket livsöde. Ja, vad blir det för mat? Liksom.
Lite så. Det finns ju ett väldigt fragrant exempel i den här dokumentären. Det är ju den här The Staircase som var ganska uppmärksamma när det kom, släpptes som en dokumentär. Det handlar om en familj där en mamman i familjen dör. Och pappan anklagas för att ha varit skyldig att han helt enkelt mördade mamman i familjen. Och att The Staircase, det handlar om att det är liksom någon typ av fallolycka i hemmet, i deras villa, där hon då trillar ner eller blir nedknuffad från liksom högst upp i trappan. Och den fick ju ganska mycket uppmärksamhet när den kom, den dokumentären. Det var ju typ så 8 delar när den släpptes. Man får följa rättegången, man får följa barnen och sådär i detta. Och en av de här döttrarna då, som är väldigt mycket med i den här dokumentären, hon är med i den här dokumentären då, Subject, och pratar om den här upplevelsen. Det kändes som att det var liksom, eftersom det var så lång tid och pappan var lite halvkänd i USA redan, han var en författare som skrev lite just crime-typ av aktiga saker och var lite halvlurig personlighet, så att man visste inte som tittare, var han skyldig eller var han inte skyldig? Och så följde rättegången och så dömdes han. Men hon berättar nu då att det var liksom som, de var ju en reality show liksom. Det var alltid, varje dag när hon kom hem från skolan och sådär under liksom flera månader sig, så var det ett filmteam där som följde dem och sådär. Det var skitjobbigt. Hon sa att det finns en scen där hon precis hade blivit dumpad av sin pojkvän, alltså i det verkliga livet. Hon var jätteledsen. Hon hade suttit och gråtit i typ 4 timmar, men så ville filmcrewet, de ville att hon skulle vara med. Och bara, kan inte ni sitta här och prata lite grann om hur mycket ni saknar mamma och sådär. Och hennes ögon var ju helt liksom tårfyllda. Men det handlade inte om att hennes mamma var där, utan det handlade om att hon hade blivit dumpad.
Ja, det vill hon inte prata om.
Det vill hon inte prata. Nej. Och så pratar hon om det här, hur det har påverkat henne, att detta är ju traumatiskt. Men hennes mamma dör. Hon vet inte vad som har hänt under ganska lång tid. Hon litar ju på att hennes pappa inte har gjort det. Men att få återuppleva det här sen när det har sänts, det blev ju hennes identitet. Alltid, givetvis, att hon var en kändis. Men hon var inte känd för att hon hade gjort någonting bra, utan hon var känd för att hennes mamma hade dött.
Mm.
Och sen var spiken i kistan för hennes, liksom det här med true crime och vad som händer och hur porträtteras och folk gottar sig i det, liksom är oerhört liksom mörka historier. Det är när HBO sen köper rättigheterna och ska göra en dramatisering av det här. Där det är liksom en annan skådespelare som kontaktar henne. Bara, jag skulle gärna vilja bara träffa dig och ta en kaffe så att jag kan sätta mig. Fattar du vad det här handlar om? Min mamma dog. Jag filmades mot min vilja och var liksom, jag hade ingenting att säga när det kom ett filmteam och ville liksom porträttera min familj. Och så där. Det tror fan att jag inte vill att ni ska göra en dramaserie om det här. Och så det är ju mycket de här sakerna. Sen tar de också upp givetvis i den här dokumentären om personer som porträtteras i dokumentärer som inte är nöjda med resultatet sen.
Mm.
Där de liksom givetvis känner, vilket vi också kan vara med om ibland. Du skrev lite grann om det i ditt fredagsbrev om Pelle Olsson i Gävle.
Ja, just det. Ja.
I fredags.
Gamla ångestsamtalet.
Men just det där att man skriver någonting och sen så publiceras det, och sen så kan personen som man har porträtterat eller någon som är bara någon bifigur känna, fan, Jag var inte riktigt med på det här.
Att någon i sig blir upprörd eller besviken över resultatet, det behöver ju inte betyda att man har gjort ett dåligt jobb.
Nej, absolut.
Det är inte liksom uppgiften att göra folk nöjda primärt så. Men det där var ju tillfället då man kände att den som var faktiskt sårad i det fallet. Som
skulle
Per
du berätta kort?
Ja, men det var... Jag skulle skriva ett reportage om Gävle som Pelle Olsson just då hade lämnat. Och det låter kanske inte så sexigt, men jag tyckte att det var gruppdynamiskt intressant. Gävle hade ju då under lång tid varit allsvenskans kackelacka, får man väl säga. Laget som alltid fick skit för hur de spelade, men som ständigt höll sig kvar. Jag slutar hellre spela fotboll än att spela i Gävle. Kommer ihåg att Pontus Jansson sa till exempel efter något poängtapp på Strömvallen. Och det var liksom ett kul gäng att skriva om. För de hade ju en viss självdistans och självironi. Att de kunde själva sjunga om hur tråkiga de var och sådär. Men då hade Pelle Olsson lämnat och även flera tongivande veteraner hade lagt av. Jag tror målvakten Mattias Hugosson. Och jag tror de hade tappat 800 A-lagsmatcher på en säsong.
Jo, det var det rätt.
Kanske, eller om man hade dratt tidigare, jag kommer inte ihåg. Men det var liksom så uppenbart vakuum efter, det var då en tränare, han hade varit sportchef också, Pelle Olsson. Väldigt inflytelserik, rätt synonym, i alla fall i andras ögon, med den här klubben och med det här laget. Vad händer då när den här personen, vem tar utrymme istället då? Och hur stakar vi ut en ny väg? Det råkade bara vara jävligt. Jag tyckte det var en bra tajming helt enkelt för att skriva om grupppsykologi. Roger Sandberg var det som var ny tränare. Och så följer de på försäsongen. Och så handlar ju rätt mycket om Pelle Olsson. Hur inflytelserik han hade varit. Och det var rätt mycket så här tacksamma anekdoter om att han kanske var lite fyrkantig. 4-4-2. Fotbollsmänniska som hade sin 50-årsfest på kansliet. Mer sådana liksom klenoder som jag vidarebefordrar. Men jag pratade aldrig med Pelle Olsson själv. Det hade jag inte tänkt göra inför. Men det borde jag ju ha insett efter ett tag. Att det måste jag göra. Det är så pass många, även om de kan framstå som garviga eller fjäderlätta de här anekdoterna, så handlar det om en person. Han borde liksom få kommentera det som sägs. Och det missade jag att göra. Vilket var väldigt dåligt gjort. Och då blev han då väldigt upprörd. Han hade precis tagit över Djurgården. Och ja, men han verkade ledsen. Mm. Han ringde upp. Han var nog lite, trodde jag inte om dig, typ så. Och jag kände att det tog. Att han hade helt rätt, liksom. Mm. Så jag har alltid haft lite ångest för det där samtalet. Det var apropå ett fredagsbrev där jag skrev att... Ja, inte om att ljuga i text, men att... Ja, man förvrider sanningen lite grann. Genom att göra en situation eller en människa väl förenklad.
Ja, endimensionellt.
Ja, det man gör det... Liksom, jag försöker ju numera verkligen inte göra det. Nu skriver jag om Wimbledon och deras 80-tal i nya numret. Det gjordes en dokumentär om Wimbledon. Jag tror BT Sports gjorde den 2013 eller något sånt där. Och den handlade liksom bara om vilket skräckvälde Wimbledon var. John Fasciano fick en massa utrymme och berättade att han styrde det där med, som ett skräckvälde. Och det var slagsmål och penalism och... Och det var jättemånga som blev upprörda över det, både som höll på Wimbledon men även gamla spelare och ledare runt laget som tyckte att den här bilden är inte rakt igenom falsk, men det är en liten skärva liksom. Mm. Så. Man är inte intresserad av att få en hel berättelse. Det är lite lassojournalistik, att man vill bara, man har hört att det här laget var ett benknäckargäng och de kallades inte Crazy Gang för intet. Låt oss ha de mest kraftiga, saftigaste anekdoterna om det. Mm. Och så kör man på det. Det är mycket mer intressant om man liksom försöker, det är inte lika lätt att jag liksom så här, ja det var så men det var också så här.
Nej, å ena sidan,
ja precis,
sidan.
Det är ju krångligare men lyckas man med det så blir det ju bättre resultat tycker jag, och det är något man lär sig med åren kanske. Det var ett gammalt spöke från förr, Pelle Olsson. Så jag tycker jag ser hans namn så skäms jag liksom.
Ja. Du nämnde Wimbledon, det kommer ju då ett nytt nummer till alla som är offside-medlemmar nästa vecka. Skickas det ut, och det är ju då Wimbledon som är ett av jobben där. Jag har skrivit om doping i fotbollen. Finns den? Existerar det? Varför hör man inte så mycket om det? Vi har redan pratat under de senaste veckorna här lite grann om Maradona-repet som vi har från Buenos Aires som Henrik Bandao Jönsson har skrivit.
Ja, vi kanske ska säga det. De som följer våra texter eller lyssnar på våra texter i Offside Story märker ju kanske att vi numera så publicerar vi en del av reportagen före själva fysiska numret finns i butik eller hos en prenumerant. Det är inget unikt för oss. Det är ganska vanligt inom medievärlden, men jag kan förstå att det för vissa framstår som en stor förändring. Det är det också, men det finns goda skäl till det. Mm. Vi kanske kan bli ännu bättre på att göra det tydligt vilka av de här digitala publiceringar som också kommer komma i numret sedan. Men vi har, numera så märks ju resultatet av det vi gör lite tidigare än just när själva tidningen finns i handen.
Precis, precis. Och vill man då kanske bara läsa oss digitalt så kan man ju då hoppa på det här erbjudandet som vi fortsätter och försöka liksom banka in er som lyssnar här att det kostar ingenting första månaden. Det kostar 0 kronor. Så kan man läsa alla de här texterna som vi pratar om nu om man vill. Och sen så känner man efter 30 dagar att detta var ingenting för mig. Ja, men då hoppar du av.
Ja, då tar man sig en morot.
Då tar man sig en morot. När man känner. Ja, absolut. Så det är, och sen så får man ju, man får en nyhetsbrev. Vi nämnde ditt fredagsbrev. Jag har skrivit ett fredagsbrev nu på fredag. Vi har Jonathan som jobbar med sitt nyhetsbrev som skickas ut på torsdaget till alla medlemmar. Det som vi kallar för Vad händer med? Där han besvarar frågor som har någon typ av fotbollskoppling. Förra veckan handlade det om de små benskydden. Till exempel.
Mm, minimala benskydden som benskydden. Blir mindre och mindre.
Ja, så det är mycket grejer så har vi alla våra poddar och sådär. Så bara testa oss. Det är värt det, tycker vi.
Ja, det tycker vi. Nu tackar vi så mycket för visat intresse denna veckan. Ikväll så går ni och tar er en morot om ni känner att det ni behöver. Ni tar en cig och en whiskypinne om det är det ni behöver. Det är väl individuellt antar jag. Podcast@offside.org är adressen om ni vill oss någonting. Tack så mycket för den här veckan.
Hej då!